Det är fredagen den 20 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Regnet faller här över Magdalena Andersson, Sverige. I alla fall här i huvudstaden där asfalten och fälten prickas av fuktiga droppar hela dagen. Det har åter blivit fredag och då är det dags för oss som vanligt på Svenska Dagbladets ledarredaktion att under gemensamma former idissla veckans händelser. Med mig för att göra det har jag en stark triad av klokskap och liberalkonservativ renlärighet, nämligen Maria Ludvigsson, Tove Livendal och Claes Arvidsson. Varmt välkomna allihopa!
Tackar!
Tack.
Mia, hur är det hos dig? Gör regnet dig vemodig?
Ja, det gjorde det, så jag var tvungen att ta ett bad i sjön här och det gjorde jag. Då blev jag genast på bättre humör. Men det börjar bli lite kvalmigt nu när det är 6-7 grader.
Ja, du är i närheten av badsjön alltså?
Ja, precis vid Båven.
Härligt.
Ja.
Tove, i Facebookgruppen Gräsmattans vänner rekommenderas flitigt gödslande när regn är antågande. Har du lytt rådet?
Nej, det har jag inte, men jag blev varse att det gjordes utanför mitt fönster igår.
Gjordes av fåglarna eller av någon familjemedlem?
någon trädgårdsmästare som var i farten.
Ja, bra. Men det borde ju fungera med fågellort också.
Ja, det gör det säkert, men måste ju fåglarna skita väldigt tätt så att säga.
Oh, they do, they do.
Claes, välkommen hit, extra inkallad för idag, den här historiska veckan. Vad har ni för väder i nabolandet?
Det är underbart majväder och det är fantastiskt att promenera bland alla vårblomsterdofterna och syrenerna har slagit ut. Det är alldeles härligt faktiskt.
Det låter fantastiskt. Hörrni, vi ska gå från NABO till NATO, för detta är ju veckan då Sverige tog steget och anslöt sig till en försvarsallians. Senast vi gjorde det, eller något liknande, det var på den tiden Beethoven komponerade symfonier och Jane Austen skrev sina böcker. Men här är vi nu. Claes, jag börjar med dig. Du har skrivit om försvar och säkerhetspolitik på Svenska Dagbladets ledarsida länge. Nu när vi väl gick med i NATO, gick det till som du hade förväntat dig? Eller är du också överraskad av tempot och den snabba förflyttningarna?
Det är klart att jag är överraskad över de snabba förflyttningarna. Samtidigt så är jag naturligtvis väldigt glad över att de har skett. Och jag har själv varit av den uppfattningen att det som Socialdemokraterna skulle kunna göra för att vända är just det att säga att ja, vi har nu ett nytt läge och sen tar det vidare därifrån. Samtidigt så kan man ju då säga att man då läser den här promemorian som kom i fredags och där som jag själv skrev om som historisk därför att Socialdemokraterna stod bakom skrivningarna i den. Så alla de skrivningar som är argument för ett NATO-medlemskap, de hade jag själv kunnat skriva för många, många år sedan.
Mm. Och gjorde också, ska man säga.
Ja.
Ja, det är nästan dags för en sån där sportfråga, Claes. Hur känns det att äntligen vara i mål med detta?
Hur det känns? Alltså då i fredags när det för mig stod klart att nu har Socialdemokraterna vänt, så tänkte jag först, vad ska jag göra nu? Men sen har jag kommit ihåg att det finns väldigt mycket kvar att göra. Hur som helst, det känns jättebra. För mig som liksom har jobbat med detta och jättebra för andra som också har jobbat för detta jättelänge. Men framförallt känns det bra, för att citera Allan Widman på presskonferensen i fredags. Det känns bra för Sveriges del.
Mm. Nu tror jag många undrar, vad är det som kommer ske nu egentligen, Claes? Varför har vi förväntat oss den närmaste tiden när det gäller förändringar för svensk del?
Ja, det beror väl lite grann på vad du egentligen frågar om det liksom gäller själva ansökningsprocessen. Så...
Ja, vi kan väl börja med den. Vad väntar där?
Ja, alltså det som väntar där är ju då att få ett klartecken från Turkiets sida för att Sverige och Finland ska kunna gå vidare med sin gemensamma ansökan. Och där ställer ju då Turkiet krav som rör kurderna i Sverige och PKK och för den delen även den del av Syrien som UGP-grillan kontrollerar i Syrien. Och där står ju då liksom Sverige inför ett dilemma. Liksom. Å ena sidan så kan vi inte ge efter för det som är politisk utpressning, för det liksom skapar ett prejudikat som vi inte vill skapa. Å andra sidan så ska då Turkiet blidkas på något sätt. Och det är inte säkert att det är något som att Sverige behöver ge någonting, men någon måste ge någonting. Mm. Så det är liksom ett dilemma, och när man väl har tagit sig över det hindret, vilket jag är ganska övertygad om att man kommer att kunna göra, så väntar en period när de här ansökningarna ska ratificeras i de medlemsstaternas parlament. Och det kan då ta kanske ett halvår, kanske lite längre tid. Och under den tiden så har ju då Sverige inte formella, eller Finland, formella säkerhetsgarantier, men i som upptakten till själva ansökan och också nu senast när Magdalena Andersson och Sauli Niinistö var i USA, så får vi ju då väldigt stark uppbackning och det ges uttryck för försäkran om att man kommer att bidra. Mm. Och man kan ju också notera att Sveriges riksdag häromdagen då ändrade den lag som rör mottagandet av operativt militärt stöd. Den lagen har då haft som skrivning att den rörde Finland. Nu så står det skrivet att det operativa militära stödet handlar om stöd från NATO och EU. Mm.
En fråga angående det turkiska motståndet. Hur var det, någonting man hade räknat med, eller kom det som en överraskning?
Alltså både och, tror jag, därför att ett så har Turkiet som generell linje att stödja öppenhet inför att NATO tar in nya medlemmar. Och som jag har förstått det, så i de samtal som tidigare har ägt rum så har Turkiet liksom inte bromsat. Men så kom man väl på att här fanns det poänger att göra inrikespolitiskt och även poänger att göra visavis omvärlden, och där Turkiet vill få större respekt för vad man, som man själv beskriver, sina egna säkerhetsintressen. Så i den meningen så liksom, här fanns det en möjlighet att utnyttja, och den möjligheten har man tagit. Så i den meningen så är det inte överraskande.
Mm. Jag ska snart återkomma till dig, Claes. Jag ska bara släppa in Tove här. Hur länge har vi på Svenska Dagbladets ledarsida drivit att vi är positiva till NATO-medlemskap?
Jag håller på att ta reda på det. Jag satt verkligen här om dagen och letade i läggen, som det heter, och försökte se. Och jag gissar att Claes Arvidsson och Mats Johansson, ja, för gott och väl mer än 20 år sedan skrev de första texterna där detta blev den naturliga och rimliga slutsatsen. Mm.
Men det är nästan förlorat i liksom arkivets innersta. Det är länge i alla fall, kan vi konstatera.
Det är länge, det är det. Och det är, men så mycket står klart att nu, jag har hittat många texter, men jag har liksom inte hittat vad som jag kan säga blir den första. Men jag har inte hittat några texter som vi behöver skämmas för.
Mia, du som är ålderspresident på sidan, har vi varit för NATO-medlemskap så länge du har varit med?
Ja, och det är många år. Verkligen, så länge är det inte. Men det har vi varit. Det är lite med blandade känslor. Det är klart att man kan vara glad för att det blir så som man länge har tyckt att det ska vara. Men det är också av en anledning som är rätt sorglig. Det lägger ju en viss sordin över stämningen, får man säga.
Det är allvarstider, det är sant. Åter till dig, Claes. Det här är ju en historisk förändring av svensk säkerhetspolitik. Ja, hur stor är den? Hur mycket är det så att säga, som vissa säger, att det är 200 år vi lägger om och bryter traditionerna från, eller är det kortare tid? Hur skulle du sätta det i ett historiskt perspektiv?
Återigen, som så ofta, liksom inte en helt enkel fråga att svara på. Därför att ja, det är då otroligt stort att Sverige formellt ansluter sig till en försvarsallians. Det är verkligen väldigt stort och för den delen väldigt bra. Men å andra sidan så ska man ju då inte glömma bort hur historien egentligen ser ut. Och om vi nöjer oss med liksom ta kalla krigstiden, så liksom var ju Sverige informellt på rätt sida, samtidigt som vi pratade om att stå mellan blocken. Och precis som situationen är nu, så även om det svenska invasionsförsvaret såg helt annorlunda ut än vad vårt försvar gör nu, så är det fortfarande så att vi inte klarade oss utan hjälp. Och precis som nu så är svaret på frågan vem skulle hjälpa precis detsamma, nämligen NATO-länder. Mm. Så i den meningen så är det liksom kontinuitet. Det är bara det att nu talar vi om hur saker och ting är.
Jag tänker att ibland glöms lite av historien bort när man diskuterar just våra traditioner. För att efter andra världskriget så hade ju Sverige som uttalad ambition att söka finna en försvarsallians med övriga nordiska länder. Både Norge och Danmark, som då sprack på att framförallt norrmännen ville ha då band västerut, men även med Finland, vilket också sprack på att det tillät inte stormakterna helt hela heller. Så att man har ju, ja, då blev det ju neutraliteten som återstod för Sveriges svensk del, inte minst av hänsyn till Sverige. Men det var ju då inte det var ju det alternativet som återstod. Det var ju inte ett medvetet ideologiskt val på det sättet som neutralitetspolitiken senare kanske utvecklades till, tänker jag. Eller vad tänker du om det, Claes?
Ja, nej, men det har du rätt i. Alltså, man ska väl också komma ihåg att det liksom skandinaviska försvarsförbundet var ju liksom inte ett nordiskt försvarsförbund utan ett skandinaviskt. Och från dansk och norsk sida så var man ju då liksom inte så pigga på att liksom Sverige skulle spela första fiolen.
Nej.
Samtidigt som man då såg vikten av att ha den återförsäkring som ändå fanns i NATO-alliansen. Så, och sen är det ju återigen detta att vi hade en slags hemlig allians som jag tycker vore så oerhört viktig om när nu Socialdemokraterna liksom ska ordna kurser och så vidare, och studiecirklar etc. om NATOs förträfflighet, så vore det också synnerligen välkommet om man vågade tala om det förflutna som man hittills inte har vågat tala om. Istället för att, som jag nu dessvärre tror det kommer att bli, att man prövar att upprätthålla illusionen om att Sverige var militärt alliansfritt.
Här får vi kanske ge ett boktips också. Mikael Holmströms bok Den dolda alliansen, som jag tror kom 2015 eller något sådär. Tyckte jag gav en, ja, det har varit känt långt tidigare, men där sammanfattas så kommer också fram en hel del nya saker om hur det svenska försvarssamarbetet och livlinan västerut såg ut under många år.
Ja, det är en fantastisk bok.
Ja, så den rekommenderar jag verkligen att läsa.
Och får jag bara tillägga vad gäller det här militära samarbetet, så liksom länge fram till mitten på 1960-talet så talades det ändå ganska öppet om detta. Men sen i militära sammanhang, men sen försvann det här helt ut i liksom Palmes neutralism, och det bara förtegs.
Just det. Nu blev det ju så att Finland blev väldigt avgörande i den här processen, förstås. Klas, vad finns att säga om det? Att Finland valde att ta det här steget tillsammans med Sverige. Hade vi inte tagit det gemensamt så hade vi inte tagit det alls. Eller hur tänker du?
Ja, så Finland har ju varit pådrivande och det är ju då helt klart att det är Finlands agerande och den slutsats som man i Finland drog efter den nya ryska invasionen av Ukraina. Att det går inte att känna sig trygg utan att trygg på egen hand i förhållande till Ryssland och att Ryssland är beredd att göra saker som många inte trodde var möjliga. Så att det är liksom helt klart så att det finländska avgörandet har varit finländska beslutet har varit helt avgörande. Samtidigt så alltså Magdalena Andersson hade ju inte någon bra start om man säger så utan att gå in på detaljerna, men lärokurvan verkar ha varit skarpt uppåtgående. Och den fråga som jag har ställt mig när jag har liksom lyssnat på Stefan Löfven i olika sammanhang under den här våren är om det hade varit möjligt med det här bytet av linje med Löfven i förarsätet.
Det är ju en kontrafaktisk fundering som vi aldrig kommer få svar på, men det är en intressant tanke.
Men gissning är nej.
Hur hade det slutat då, Tove? Hade han inte ändrat sig helt enkelt?
Jag tror att det hade varit svårt och jag tror att också med tanke på att det finns personer i regeringen med både alltså Peter Hultqvist kanske framförallt har ju fått jag menar, han hade nog inte kunnat ta det kommando som Magdalena Andersson har tagit och det är ju också så att Magdalena Andersson gör ju inte detta utan en viss att liksom göra en viss insats. Hon har alla sidorganisationer emot. Mm. Så att ja, min gissning är om man tittar på hur Löfven har lett tidigare är att han skulle ha sagt att det här går för hastigt, vi måste ha mer tid. Och med risk för att fönstret hade stängt.
Mm. Och det är väl också så, jag vet inte om ni delar den uppfattningen då, men mitt intryck av hur Stefan Löfven fungerade som statsminister var i väldigt hög grad att själv inte ta befälet utan att överlåta befälet till de respektive ministrarna. Och här, i det här fallet har det då krävts att någon har tagit befälet.
Men det betyder att det hade kunnat gå på ett annat sätt. Ibland så beskrivs det här som att det var nu det skulle hända. Givet allt som det ser ut i omvärlden och inte i Sverige så kunde det inte bli på något annat sätt. När ryssen kommer, det är då det händer.
Ja, och det kunde absolut ha, även med denna statsminister så kunde det ha blivit en lättare tyngd i beslutet ifall Sverigedemokraterna hade ramlat ner på den andra sidan. För det var inte alls säkert var de skulle hamna i den här frågan. Och i så fall hade vi inte haft ett så väl förankrat beslut som vi nu har. Så att det är många stjärnor som har stått på. Mm.
Men nu pratar vi väldigt mycket om att ja, man förstod och så vidare. Men till saken hör ju också att man ska se det lite mer prosaiskt att Socialdemokraterna nu slipper NATO-frågan i valrörelsen. Det hade inte varit trevligt att gå in med fullt krig i Ukraina, en borgerlig opposition som är väldigt starkt på i fråga om NATO och ett socialdemokratiskt nej.
Nej, det hade varit en besvärlig situation. Ryssen kommer, var det någon som sa. Jag kan tänka mig att folk kanske är lite bekymrade över den saken. Claes, hur orolig ska man vara under det här? Du nämnde att det kan ta ett halvår, ett år innan Sverige blir fullvärdig medlem. Vad kan Ryssland hitta på under den tiden och hur bekymrad ska man vara över det?
Man ska alltid känna ett visst bekymmer och det man får räkna med det är att Sverige kan utsättas för olika typer av till exempel cyberangrepp och så vidare och att man kommer få viss press med mot gränserna i fråga om att flyg simulerar anfall och så vidare. Men personligen känner jag inte någon stor oro inför att någonting väldigt allvarligt skulle inträffa. Och det är ju också så att även om det då inte rör sig om garantier, så har vi väldigt mycket försäkringar från olika håll och kanter, som inte minst USA då, och som också kommer att åtföljas av ökad militär närvaro och ökad gemensam övningsverksamhet, det vill säga militär närvaro i Sverige och i det svenska närområdet.
Mm. En fundering jag har, jag ska fråga Tove om det. Nu är det ju så att vi har ju två partier som säger nej till NATO. Vi har, som du anmärkte, många inom socialdemokratin som fortfarande är emot, ett antal tidningsredaktioner är fortfarande emot. Den här minoriteten då som var emot NATO, hur kommer de fortsätta agera? Tror du, kommer de driva att vi ska gå ur NATO, eller kommer de finna andra former för det motståndet, eller vad tänker du om det?
Ja, de har ju själv, när de har fått frågan på det, både Nooshi Dadgostar och Märta Stenevi har väl fått svara på den frågan, och svaret har varit att de vet inte än.
Nej.
De har inte bestämt det. Och det är klart att det finns en mängd olika spänningsfält som alla då innehåller potentiellt politiskt kapital, och där sitter ju alla partier inför valrörelse och funderar på, finns det något spänningsfält där vi skulle kunna kapitalisera på att hålla det här vid liv? Jag tror ju inte att NATO-frågan kommer att kunna vara en sån som kan exponeras till förtjänst, att det kan liksom inbringa valröster. OSV är det förstås bäst, och det hänger ju, jag tror att det här hänger ju så intimt ihop med människors direkta känslomässiga upplevelse av trygghetsgraden i världen. Mm. Och jag tror inte dessvärre att vi kommer att känna oss så väldigt mycket tryggare i höst.
Mm. Nej.
En tanke jag fick när du ställde frågan där, Andreas, såg jag på, det var på SVT, om det var något specialsändning om NATO-medlemskapet, där Björn Wiman, kulturchefen på Dagens Nyheter, var med i panelen av alla människor. Och han har ju varit väldigt skeptisk, och han var inte på gott humör, och han sa, ja, jag har varit emot, men jag kommer inte tillhöra dem som tycker att vi ska gå ur NATO. Så det kan ju vara ett typiskt tecken på hur de kommer att hantera det som tidigare har varit emot.
Mm. Ja, det är ju intressant i så fall. Claes, ännu en fråga till dig. Om vi tänker på lite sikt när Sverige väl har blivit medlemmar, vad innebär det för försvarsmakten exempelvis, och för svensk försvarspolitik? Jag förstår att vi kommer öva tillsammans med NATO, men kommer det finnas NATO-soldater i Sverige? Kommer svenska soldater vara i andra NATO-länder och sånt? Vad ser du framför dig om några års sikt?
Sverige kommer med stor säkerhet att ha soldater i Baltikum. Och vi kommer att ha soldater från NATO-länder i Sverige. Däremot så tror jag att det kommer att bli så att Sverige kommer att ha liksom samma undantag som Norge och Danmark har. Det vill säga att inte kärnvapen på svenskt territorium i fredstid, och inte heller fasta baser. Mm. Så det är det ena. Det andra, man ser på hur det kommer att påverka försvarsmakten, så är det nu otroligt viktigt att, även om inte allting är i box än, så kan man ändå räkna med att Sverige kommer att bli medlem, och för den delen Finland i NATO. Och detta kommer ju att påverka både hur vi ska se på hur försvaret ska organiseras, och för den delen alltså vilka förmågor som vi ska satsa på här framöver. Därför att vi måste nu tänka inom NATO-ram, inte tänka nationellt. Och då gäller det i första hand hur samarbetet med de andra nordiska länderna ska se ut. Så liksom, om man vill sälja in detta, så folk gillar nordiskt samarbete. Mm. Det här kommer verkligen att sätta fart på det nordiska samarbetet.
Absolut. Jag tänkte, Tove och Mia, har ni några frågor till Claes nu när vi har den här säkerhetspolitiska nästor här som ni är nyfikna på?
Jag satt verkligen och väntade. En sån där lite rätt svenskt självupptagen fråga är då hur man har reagerat i Norge på att Sverige har tagit sitt förnuft till fånga. Har man reagerat överhuvudtaget? Vad säger man?
Ja, det är en stor sak i Norge också. Och,
Ändelig?
Det är också. Ja, ändeligen. Men det är också så där att man börjar få lite resonemang kring detta som jag just var inne på. Liksom hur ska detta liksom påverka det norska försvarets organisation och vilka förmågor ska man satsa på? Men det är också en så där intressant sak liksom apropå Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Så det parti i Norge som kanske lite kan beskrivas som ett systerparti till Vänsterpartiet, där de har liksom drivit linjen att nej, Norge ska inte vara med i NATO, istället så ska det bildas ett sånt nordiskt försvarsförbund. Och det var ju redan tidigare bara helt out of the blue, men det är också så då efter den svenska och finländska ansökan, så är det liksom ingen kan liksom förorda detta med någon slags realism, och det har då lett till att man nu inom socialistisk vänsterparti faktiskt håller på och diskuterar frågan om att man ska byta linje, att Norge ska vara kvar i NATO.
Det är intressant.
Mycket intressant. Tove, har du någon fråga?
Ja, men du har ju, jag tänker, eftersom du har bevakat frågan, du har talat och hållit kontakt med personer som har arbetat med utrikes- och försvars- och säkerhetsfrågor under så lång tid. Och nu har vi ju haft en inställning och nu byter vi den. Det är ju liksom ett ganska stort skifte i hur man tänker, hur vi tänker. Dels det här som du säger då, att inte tänka nationellt, utan tänka i termer av att nu är vi en allians med andra. Och då undrar jag bara om du tror att den liksom besättning som finns på olika poster och ämbeten i Sverige är liksom, kan ställa om. Eller om man behöver också tänka på att vi behöver bemanna för att tänka på ett annat sätt.
Bra fråga. Så det har ju kommit fram liksom så här, ja, Hultqvist borde lämna posten som försvarsminister.
Det är till och med krävt på ledarsidan.
Ja. Och det är jag tycker det är liksom inte en helt enkel fråga, utan alltså han är ju då en person som känner alla i NATO-sammanhang. Och om det är så att han är liksom beredd att med liv och lust göra något bra av det som nu sker, så tycker jag att han ska vara kvar. Men kärnfrågan är då, är han beredd till det? Är han beredd att liksom 100% liksom jobba med NATO-anslutningen? Är han inte det? Så kan man då säga att ja, då borde han kanske då ersättas av någon annan. Problemet är bara det att, ja, vem då?
Det där gick Peter Wendblad också bet på när jag frågade honom när han hade krävt Peter Hultqvist avgång. Claes, ytterligare en fråga till dig. Vi har ju ett relativt färskt försvarsbeslut i Sverige där vi planerar för försvarspakten ska utvecklas fram till 2025. Nu är ju ändrade förutsättningar. Ska vi ta ett nytt försvarsbeslut, eller hur ska vi tänka?
Vi ska absolut börja så fort som möjligt med att dels se på hur vi ska lägga upp saker och ting på kort sikt, men också inom ramen för en ny och snabbstartad försvarsberedning se på vad vi ska göra på lång sikt. Och det ska vi också liksom göra i nära samråd med inte minst våra nordiska grannländer.
Precis, för du blir ju till att tänka till lite här, och jag antar att det tankearbetet redan har påbörjats, hur vi bäst ska få nytta av varandras förmågor och samverka på bästa sätt. Vet du det, Claes? Hur mycket har man hunnit tänka på det inom Försvarsmakten? Har man, finns det så att säga redan färdiga slutsatser, tror du?
Nej, det tror jag inte, men det är ju så att, jag menar, man ska säga någonting positivt om liksom Hultqvist-doktrinen, så är det ju då så att den, genom den och de olika försvarssamarbeten som då har etablerats, och den omfattande övningsverksamhet som har pågått under de här åren, och den interoperabilitet som därmed har skapats med andra försvarsmakter, det är då någonting som gör att vi liksom sömlöst kan träda in i NATO, men det gör också att när vi då funderar över vilka linjer som ska liksom gälla framöver, hur organisationen ska se ut, hur förmågorna ska förnyas och så vidare, så går det faktiskt enklare med denna bakgrunden.
Mm. Det skulle bli spännande att se vad man landar i och vad slutsatserna är. Vi ska gå vidare. Tove, tänkte prata lite med dig. Du är förstås glad över NATO-beslutet, men du har också lite att anmärka för beslutet, vad ska man säga. Yttre former lockade fram din inre Magdalena Ribbing, vilket du också vittnade om en text i veckan. Berätta.
Ja, det var just iakttagelsen om att vi lever i historiska dagar, och då kommer vi också i framtiden att blicka tillbaka på det som hände när Sverige tog ett sånt här stort beslut, och Finland. Och då var det tydligt att se att det här kommer att se helt olika ut i de olika länderna. Dels har man ju liksom rent formellt förankrat beslutet på väldigt olika sätt. I Finland så sa man att det var viktigt att alla riksdagsledamöter fick en möjlighet att yttra sig om beslutet. Mm. Och det gjorde 154 av 200. Så det kommer då för eftervärlden att finnas. Deras inlägg och deras argument kommer att finnas tydliga och att ta del av, vilket jag tycker är rätt sak. Och sen genomfördes en omröstning. Och så var det ju inte i Sverige, utan man hade begärt en särskild debatt. Och så genomförde man den, och det var partiledarna, även om då Johan Persson hade lämnat sin plats till förmån för Allan Widman som är försvarspolitisk talesperson. Och de gjorde en vanlig debatt med lite repliker, och det var avstökat på 1 minut och 56 sekunder. Eller 56, en timme och 56 minuter. Mm. Och sen så var man klar med det, så att säga. Och det blir ju bara, symboliken i det blir väldigt stor skillnad, att i Finland så tar man det här på allvar, och i Sverige så blir det ett rundningsmärke, parlamentet. Det tycker jag är en stor brist. Sen var ju den andra rent visuella effekten som uppstår när man tittar på bilderna när respektive lands utrikesministrar signerar sina olika ansökningar, och hur man har tänkt på hur det ska kommunicera. Mm. Och när Pekka Haavisto sitter i en vacker omgivning, har, vad jag fått höra, lånat en penna som ser ut att vara av guld, men som enligt uppgift kostar 8 euro, men har i alla fall sett till att det ska se, man ska hedra tillfällets tyngd med också den visuella framförandet. Och så var det inte riktigt i Sveriges fall, utan Ann Linde sitter på sitt tjänsterum, och det finns, det räcker inte med leken Finn 5 fel, för det är så många fel i den där bilden. Det står liksom, det är ett sånt där provisoriskt inställt dokumentskåp, sådana här laminatdörrar, skrivbordet står slarvigt liksom på mattkanten, det står en pall i ett hörn med ett par skor på, det liksom ligger allmänt rammel där, och hon sitter med sin blå ballograf kulspetspenna och skriver under. Och jag tycker inte att det är värdigt tillfället och digniteten i beslutet.
Det kommer se illa ut i historieböckerna, det är vad du oroar dig för helt enkelt.
Ja, och sen också när Sveriges NATO-ambassadör lämnar över dokumentet till Jens Stoltenberg, så har Jens Stoltenberg mörk kostym och vit skjorta som ändå är någonstans värdigt tillfället. Det har inte den svenska NATO-ambassadören, utan han har grå kostym, en blå skjorta med button down krage och gul slips. Och syftet är här inte att snobba eller säga att det måste vara dyrt eller något sånt där, för man kan hitta en mörk kostym för några hundralappar på second hand eller köpa en ny för 1000 spänn på Dressman. Utan det är att visa respekt för tillfället och institutionen.
Mm. Exakt. Exakt.
Fantastiskt. Men Tove, nu fick jag, förlåt Claes, vad tänker du?
Om värdigheten och processen.
Ja.
Ja, alltså vad gäller processen så tror jag egentligen att det är en avspegling av att situationen såg så helt annorlunda ut i Finland och i Sverige. Och det här var ett sätt, det har då liksom funnits ett behov från socialdemokratisk sida att göra, liksom att runda. Och det var bara en fortsättning på det. Och det kan man beklaga att situationen inte såg ut som i Finland. Men i valet mellan att Socialdemokraterna skulle säga nej och att man valde rundningsmärkningsversionen, så är jag ändå glad för den senare. Så vad gäller värdigheten så, jag vet inte, alltså det var väl egentligen bara att man inte tänkte, eller kanske att man tänkte att nu ska vi göra det här på ett socialdemokratiskt sätt, vad vet jag, lite ja. Enkelt lite vardag. Men
ställa fram lite skor,
ja,
på alla.
Men jag noterade i alla fall till min förtjusning att Magdalena Andersson, när hon var i Washington nu, var liksom klädd, hade en dräkt som Jacqueline Kennedy inspirerad dräkt, snygg.
Mm. Men Tove, vad tänker du om det här? Skulle Ann Linde gått upp på taket på Arvfurstens palats och tänt en vårdkase som liksom flammar upp?
Ja.
Och sen så omedelbart speglas den uppe på Katarinaberget, och så vårdkassan har tänts i natten en efter en, liksom längst med hela Södertörnskusten, genom Smålands skogar, över Skånes fält och frodiga mylla. Och så plötsligt så når den fram då till Köpenhamn när den sista tänds i toppen av Turning Torso. Och så står man då på rådhusplatsen och ser att då Sverige har tänt sina vårdkasar och NATO kommer att svara. Hade det varit mer värdigt?
Jag tänker att det direkt med ett mindre belamrat rum och en snyggare penna.
Okej, okay, så inga vårdkasar alltså.
Jag måste bara få haka på när vi är kvar i detta ämne. Jag tycker det här påminner om diskussionen man hade om Anders Tegnell när han ställde upp i media och inte var välklädd. Och det handlar om just att man inte har respekt för institutionen. Man tycker att jaget är det viktiga. Då ska jag få se ut som jag gör. Och där jag kommer ifrån har vi så här, och ingen ska behöva, jag ska inte behöva förställa mig. Och det handlar inte om det, därför att det handlar inte om person, utan det handlar om den institution som man företräder när man är då statsminister eller försvarsminister eller generaldirektör. Och det tycker jag är genomgående skavigt i många sammanhang. Det beror nog inte så mycket på jämlikhetssträvanden som att man inte riktigt har känsla för de här institutionerna, att de är viktiga, att de får vara det. För det antyder ju också att det finns vissa ämbeten som är viktigare än andra, och det har vi väldigt svårt för i Sverige. Det är inte jämlikt nog.
Ja, kanske det. Vad tror ni om en budkavle då, som hade gått genom hela landet och varje svensk från hand till hand, från by till by, från socken till socken, från härad till härad, skulle den löpa fram ända till Bryssel? Skulle inte det vara vackert?
Du vill ha föreställningen regisserad av Tolkien?
Ja, det där var mest Willem Moberg, tror jag. Alltså, så löper en budkavle genom år och århundraden fram, bringande det sitt yppersta ärende. Ja, men Tove, ska vi inte ändå vara glada över att beslutet kom? Och är det inte lite småaktigt att anmärka på formalien?
Nej.
Nej?
tack Mia. Sufflerar här. Ja, nej, jag tycker det går utmärkt att både samtidigt glädjas åt ett riktigt beslut, samtidigt som man kan konstatera att det finns väldigt mycket kvar för den svenska statsförvaltningen. Det finns brister i att förstå att allting signalerar, att allting kommunicerar, även det som inte är särskilt genomtänkt. Och där behöver vi på något sätt, tycker jag, snäppa upp oss några steg.
Regeringskansliet får helt enkelt köpa in lite bättre PR-tjänster kanske, så att det ser trevligare ut när man skriver under sådana avtal. En stylist helt enkelt. Vi ska hinna med ett ämne till idag tänkte jag. Och då vänder jag mig till dig Mia, för att ett kärt diskussionsämne de senaste veckorna har ju varit svenska miljardärer. Varav det finns, jag tror det var 542 stycken, vilket anses vara ett väldigt sorgsamt faktum på sina håll. Vad har du för tankar om detta?
Jag har några tankar om detta, men framförallt så var det från början Sina Aldevani på Aftonbladets ledarsida som hade synpunkter på det här. Hon beklagar att vi har miljardärer i Sverige. Men rubriken på hennes text det var att i Sverige kan man inte bli miljardär på hedligt arbete. Det tyckte hon var ett problem. Det kan jag hålla med om. Men min poäng var just detta att det är den socialdemokratiska politiken, den har ju syftat till att man inte ska kunna påverka sin situation ekonomiskt. Alltså det här synen på att om den ena blir väldigt rik, om vi har miljardärer, då måste det per definition betyda att några andra blir fattigare. Därför att ekonomi är ett nollsummespel och det är därför de också är helt besatta av tanken på omfördelning. Alltså det finns en viss kaka och så måste vi dela upp den lika istället för att strunta i det. Inte problematisera rikedom utan bara fattigdom och fundera på hur ska vi göra det lättare för var och en att påverka sin situation ekonomiskt. Det skrev jag om.
Men dessutom så har väl massor med entreprenörer som har arbetat hedligt med att dra igång stora företag och blivit miljardärer på det. Så att det är ju inte sant det där med att det är ju bara vad man menar liksom att lönearbete. Ingen kommer ge dig en årslön på 1 miljard kanske. Nej. Men det finns ju andra sätt att jobba så att säga.
Just det, och då blir det definition av vad är då hederlighet och vad är hederligt arbete. Det är så länge, jag kan tycka det är så länge man är hederlig och gör rätt för sig. Och många av de här som har tjänat miljarder, de har ju också gjort någonting för mänskligheten. Man kanske har uppfunnit någonting som är viktigt. Man har skapat nya sätt att kommunicera på, eller vad det kan vara. Musik som de har tjänat pengar på. Det är av godo, det är också av glädje för mänskligheten.
I vilken mån tror du att den här så att säga njuggheten mot rikedom och rika människor, att det kommer även få politiska konsekvenser? För det vill ju folk att det ska få, att man liksom ska beskatta hårdare.
Exakt.
Vad gör vi åt det och hur möter vi så att säga den politiska offensiven så att säga?
Men jag tycker den är naturlig. Den kommer av när många upplever att de själva inte kan påverka sin situation. Vad man än gör. Man ingår ett kontrakt med staten om till exempel att man, när man har betalat av, amorterat hela sitt huslån, så ska man en dag kunna sälja det och då ha pengar att leva på. Och så ändras den delen av kontraktet och helt plötsligt är det helt andra villkor som spelar roll. Så när staten har stort inflytande över vår privata ekonomi så kommer man också kräva att den ser till att den blir bättre, att det inte är av eget arbete. Så jag tycker det är ganska naturligt att man blir upprörd över sånt och man själv inte kan påverka sin situation. Hur mycket man än jobbar extra eller vad man försöker utbilda sig och anstränger sig så kommer man inte mer än lite bättre. Och då är det klart att du ser man snett på dem som till synes väldigt enkelt bara klickar hem miljonerna.
Vad bra. Det känns som vi har därmed summerat en historisk vecka. Tove, vad känner du emot slutet av en sån här vecka? Hur ska du kontemplera den i helgen? Du skulle skriva en söndagskrönika exempelvis. Vad tänker du kring den?
Ja, den håller på att ta form. Men det handlar ju om det här att försöka förstå beslutsfattande. Jag har varit inne på det i en podd tidigare och jag har grundat mycket på det som gör att Magdalena Andersson så sent som den 8 mars uttalar sig om att det vore destabiliserande med ett NATO-medlemskap och sen då den 16 maj är det väl kommer till motsatt inställning, vad det är som händer däremellan. Och jag tror ju inte att hon poserar i något av fallen, utan jag tror att hon trodde på det hon sa vid båda tillfällen. Men sen då dels den här lärokurvan som Claes pratar om, men jag tror också att känsla och fakta har liksom synkat på ett bättre sätt som gör att hon sen kommer till ett annat. Så det där försöker jag bena lite i. Men annars så blir det som det brukar bli på helgen, så blir det både rörelse och det blir fokus på barnens aktiviteter och allmän helgtrevnad.
Precis, helgtrevnad kan man inte få för lite av. Tror ni att de inblandade aktörerna har fört dagböcker nu och antecknat och kanske någon gång kan berätta den här spännande historien som otvivelaktigt har utspelat sig bakom kulisserna? Man hoppas ju det, att det här, för det är ju som sagt ett historiskt beslut, att det är dokumenterat någonstans. Men det kanske inte är, det vet man inte.
Jo, med tanke på vad som hände under pandemin, att det inte finns några anteckningar om någonting, inte ens om sånt som är väldigt viktigt, så verkar det som att i vår tid har vi är inte vana vid att göra noteringar, för vi tror att allting finns någonstans i en social media eller på datorn eller någonting. Så vi gör inte den sortens dagboksanteckningar, det är synd.
Vad tror du, Tove? Finns det dokumenterat någonstans?
Ja, det tror jag. Jag tror att en del av de här som går in i de högsta ämbetena nog... Nu har jag precis suttit och sagt att de tänker inte på formen och har för dålig koll på sånt där. Så att det är osurigt, det är förstås bäst. Men jag hoppas det. Och ibland tänker jag också, just det här för egen del också, att kunna komma ihåg vad det var som faktiskt hände. Sen tror jag att vi kanske aldrig får veta i alla fall de delar som inte skulle lända de inblandade till heder. Där, så att memoarer och självbiografier, de blir ju... Ofta när politiker skriver dem så blir de ju inte såna stora uppgörelser normalt med sig själv, utan det blir ju att snarare göra en byst.
Ja, jag hade rätt hela tiden.
Ja, och jag tänker liksom när Peter Hultqvist gärna berättar om det exakta klockslaget när det ändrade. Det är ju liksom PR-versionen.
Ja.
I den, så att de samtal som har försiggått mellan honom och Magdalena Andersson, de får man förmodligen aldrig ta del av, men det är säkert där väldigt mycket av... Det intressanta ligger.
Mm. Återigen är det för att de som personer är viktigare än de som institutioner. Hade de mer respekt för sin institution så skulle de notera det och tänka att ja, när jag är borta så kan de få läsa det.
Ja, det är en etikettsfråga återigen här.
Nej, det är respekt för historien, för sanningen.
För sanningen. Hörrni, vad bra. Jag för i alla fall noggranna anteckningar på allting som sägs på våra redaktionsmöten, kan jag berätta så att jag kan... återkomma om detta. Nej, jag skojar bara.
Det är en livförsäkring.
Stort tack Tove, Mia och Claes för att ni ville komma och prata veckans händelser med mig. Och tack till dig som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi diskuterat idag. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan@svd.se. Trevlig helg hörni. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.